God kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimman. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Du ska få lyssna till bibelförklaringen från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Dessa bibelförklaringar är då på tisdagar klockan 18.30 i Värnamo kyrka. Och sen då här i närradion på måndagar klockan 19. Och det första Korintherbrevet vi håller på med, och vi är framme vid del 45.
Välkomna till Värnamo kyrka och Andreas kapellet den här tisdagskvällen. När vi ska fortsätta vårt fördjupade bibelstudium här i första Korintherbrevets 12:e kapitel om andens gåvor. Då är det så att i första Korintherbrevets 12:e kapitel från vers 7 är det väl. Eller 8 till och med 10 så räknas det upp 9 stycken nådegåvor. Och nu ska vi inte repetera här allt för mycket, men jag har ju sagt det att tidigare att de här 9 brukar ibland behandlas som de vore väldigt unika och speciella, och det kan man ju säga på ett sätt, men samtidigt så är de förmodligen en uppräkning av en mångfald av manifestationer som man kan tänka sig i församlingen. Problemet verkar ha varit det i Korint att det var lite självsvåldigt. Det var inte den där kärleksfulla ordningen och den där uppbyggelsen som Paulus hade önskat sig. Utan här fanns det människor som drog åt lite olika håll, och en del gjorde sig rent utav märkvärdiga. Det har vi talat om tidigare. Och just i kapitel 12, 13 och 14 så undervisar Paulus om gudstjänsten. Det här är enligt den kommentaren som jag har läst av Raymond Collins, eller håller på att läsa, det femte tänkta talet. När han har analyserat Korintherbrevet så tycker han sig kunna urskilja 6 stycken olika tänkta tal, muntliga tal, för de är uppbyggda så rent retoriskt. Man kan se var det börjar och slutar, och så är det sammanställt. Det betyder ju inte att det inte skulle vara ett brev från början i sitt stora sammanhang. Det tror jag visst att det är, men det kan ändå vara så att han har tänkt på olika ämnen som han har då gått igenom. En del andra kommentarer, de menar att också kapitel 11 borde höra till det där tänkta talet i sådana fall. Eller kanske till och med från kapitel 10, men i vart fall från kapitel 11, att det också skulle höra till. Som du ser i vers 17, 18, 19, 20 i 11:e kapitlet så talas det om deras sammankomster. När de möts i församlingen i vers 18. När ni nu samlas i vers 20. Eller föraktar ni Guds församling i vers 22. Så det är uppenbart att Paulus här nu adresserar församlingen. Och församlingen definierar han som de som kommer tillsammans för att fira gudstjänst. Och det här är någonting som har blivit väldigt tydligt för mig under den här tiden som vi håller på med första Korintherbrevet. Därför att tidigare, man kan nämligen förstå den här ecclesia-församlingen på 2 olika sätt. Och det första och vanligaste sättet är att man tänker sig att det är de utkallade. Ekkaleo, ecclesia, ekkaleo betyder de utkallade. Alltså de som är tagna ut ur världen. Och då blir betoningen just på detta att man är tagen ut ur ett sammanhang. Men det kan också förstås som de som samlas. Det är ju egentligen samma sak, man lägger betoningen lite olika. I första Korintherbrevet, och jag tror också när vi tänker oss att man ska definiera församlingen i vår tid, i modern tid så att säga, i vårt sammanhang, så är ju det här senare en vettigare definition på församlingen. Det är ju de som samlas i Jesu namn. Det är de som firar gudstjänsten, som möter Jesus i gudstjänsten. Och då var det bara som så att i Korint så hade man ju med sig den hedniska kulturen. Det fanns ju gott om avgudatempel, det fanns gott om religiösa fester med både måltider och andliga manifestationer av olika slag. Och det här har man nu haft med sig in i den kristna gemenskapen. Och det har inte varit särskilt lyckligt alla gånger. När vi talade här om varför kvinnan skulle ha någonting på huvudet så diskuterade vi lite olika lösningar. Men förmodligen var det så, åtminstone stannade jag vid den förståelsen i slutändan, att här fanns alltså kvinnor som inte hade någonting på huvudet för att demonstrera sin frihet och göra sig märkvärdiga och ta uppmärksamhet i församlingen. Och så säger Paulus att de ska ha någonting på huvudet. De ska finnas i sammanhanget. Man ska inte störa sammanhanget, utan man ska samverka så att det blir till det bästa. En annan tolkning av just det där var det att kvinnorna hade någonting på huvudet för att visa att de hade rätt att be och profetera. Man hade en makt på huvudet för änglarnas skull som visar att jag har rätt att bedja och profetera lika mycket som någon annan. Men det behöver inte vara motsägelsefullt det där. Men hur som helst, det handlar alltså om att det är lite störigt i sammanhanget. Och vid nattvardsmåltiden så börjar man inte samtidigt. Man kom vid olika tidpunkter. Och en del åt för mycket och drack för mycket och andra fick ingenting. Så fanns mycket att skriva till korintierna om. Och då försöker Paulus förklara i hela brevet och också i det här talet att ja, det finns en mångfald, det finns olikheter. Så nämner han de här 9 gåvorna. Och så säger han att alla gåvorna och alla tjänsterna och alla manifestationerna må finnas till. Men de ska hanteras på ett riktigt sätt. Det ska vara så att det blir till uppbyggelse för andra. Det kan alltså inte vara självsvåldigt, utan det är hela tiden till för tjänsten inför varandra. Och hela tiden handlar det om att Jesus Kristus ska bli ärad. Och det är det som är hans ärende. Det är det han försöker få dem att förstå. Så därför så skulle man inte kanske, och det har jag också sagt tidigare, att man kanske egentligen inte skulle dyka ner på de här 9 gåvorna och behandla dem var för sig. För man måste se dem i sitt sammanhang. Och hur de ska komma till rätt i sitt sammanhang. Jag har ändå valt att gå igenom en gåva i taget, så som de är nämnda där. Av det enkla skälet att det sällan eller praktiskt taget aldrig görs i våra sammanhang. Det kan ju inte vara oviktigt att ställa sig frågan, vad är vishetens ord? Vad menar Paulus? Eller vad är ord av kunskap? Vad menar Paulus när han säger så? Och det har vi gått igenom. Men nu har vi kommit till vers 9. En får tro genom samma ande. Och då så ställer vi frågan, vad menar Paulus här? Vad är detta med att få tro genom samma ande? Och på något annat ställe så talas det om trons gåva. Och tron, då kan vi få olika associationer. Så det kan inte vara oviktigt att stanna till vid uttrycket och försöka få en bild av vad som menas med tro av samma ande. Och då är det några saker. Först är det 2 bakgrundssaker. Det har jag också sagt tidigare, men jag känner att jag måste säga det igen. Det är det att inom klassisk teologi så skiljer man på fides quae och fides qua. Det är latinska tekniska termer, men fides quae, det är alltså tron. Den kristna tron, så som den är beskriven i till exempel apostoliska trosbekännelsen. Det är alltså trons objekt, det är det vi tror på. Man kan beskriva den kristna tron. Så används ordet tron. Och fides qua, det är då det mera det subjektiva, alltså individens förmåga att förtrösta eller att lita på. Och tro i den meningen, i den här subjektiva meningen, kan då också förstås på olika sätt, därför att den förmågan att lita på andra, att förtrösta och att tro på något, den förmågan har ju alla människor. Alla människor har tro. Jag tror inte att jag ska bli överkörd när jag går över gatan. Trodde jag det så skulle jag inte ge mig ut i gatan. Alltså, det finns en förmåga. Jag tror att jag ska ha semester 3:e veckan i juli. Men det vet vi inte förrän vi är där. Så den förmågan har alla. Och i den förmågan som alla människor har, den tron kan man använda till att söka Gud. Jag kan bestämma mig för att gå till kyrkan. Jag kan bestämma mig för att bedja. Jag kan bestämma mig för att läsa Guds ord. Kan alla människor göra. Och det är också någonting som vi försöker uppmuntra varandra till, att ta vara på den förmågan som vi har att söka Gud. Därmed inte sagt att, och det är det andra när vi talar om den subjektiva tron, att den frälsande tron, att Kristi verksamhet finns hos varje människa. För det finns bara som en nådegåva. Kristus själv är ju den stora nådegåvan. Det är först när han själv verkar i en människas liv, när en människa får den frälsande tron, får möjlighet att förtrösta på Jesus Kristus, hans död, hans uppståndelse, att Jesus Kristus har dött för mina synders skull, att han har blivit gjort ett försoningsoffer för min skull, och när jag tror att jag får hans rättfärdighet och att hans uppståndelse borgar för att också jag ska få uppstå en gång ifrån de döda. Alltså den tron har ju inte alla människor. Så det är nästa steg på tron, eller en annan dimension av tron, den frälsande tron. Och som sagt, det är någonting annat. Men sen så finns det då det tredje. Och det är den tredje dimensionen, den tredje steget, eller jag ska uttrycka det, som jag tror Paulus talar om här. Nämligen att man har en särskild tro för ett särskilt tillfälle. Ja, men vad kan det vara då, kanske du tänker. Och då ska vi, ja, när vi nu har första Korintherbrevet 12 uppe, då kan vi bara titta i 13 kapitlet. Där står i den andra versen, där det här kärlekens lov, så står det på mitten där: om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg. Alltså det är ju en dimension av tro som är någonting annat än den där allmänna förmågan att förlita sig på övergångsstället eller att tro att Jesus Kristus är min herre. Här är det en tro som kan förflytta berg. Och då skulle vi kunna säga om den tron att det är en särskild tro för ett särskilt tillfälle. Det står så här på ett ställe, vi kanske ska slå upp det också, Matteus 17. Jag har två bibelställen, jag undrar om inte vi ska ta... Vi tar 21 först och så tar vi 17 sen. Matteus 21... Då säger Jesus i vers 21, alltså 21:21. Jesus svarade dem: amen säger jag er, om ni har tro och inte tvivlar ska ni inte bara kunna göra det jag gjorde med fikonträdet. Ni ska också kunna säga till detta berg: lyft dig och kasta dig i havet, och det ska ske. Allt vad ni ber om i er bön ska ni få när ni tror. Och det har jag funderat mycket på det. För det första så är det ju ganska uppenbart att det handlar om en särskild tro. En tro som kan få berg att lyfta sig och kasta sig i havet. Det är ju nästan, det går liksom inte ens att tänka sig. Det är i vart fall en särskild tro. Det är ju det minsta man måste säga. Men sen så har jag tänkt så här också. Därför det är nämligen så att det är skillnad på tro i den gammaltestamentliga miljön och tro i den grekiska miljön. Därför att i den gammaltestamentliga, den judiska miljön, så är tron en förtröstan på Israels Gud. Alltså i den judiska miljön, i gamla testamentet, där lägger man ingen vikt vid hur mycket man tror, utan man lägger all vikt vid den man tror på. Den Gud som vi tror på kan säga till ett berg att det ska lyfta sig och kasta sig i havet. Jag tror på en Gud som kan kasta berg i havet. Då märker jag att det är en viss skillnad. Den grekiska tron, som inte har med gamla testamentet alls att göra, där tänkte man sig att tron var en förmåga som kunde tränas och som kunde övas upp. Så att man kunde tro mer och mer och mer. Och det är ofta så som vi läser när vi läser om tron. Vi tror att man kan tro mer och mer. Jag tror inte alls att du kan tro mer och mer. I sådana fall, jag har ju varit kristen i över 45 år. Då borde jag ju tro mer och mer. Jag borde ju tro jättemycket nu, så mycket som jag håller på. Men det är tveksamt om jag tror mera nu än vad jag gjorde för 40 år sedan. Och ändå, på något sätt, så har min förtröstan på honom ökat. Därför har jag lärt känna honom bättre. Jag förstår honom bättre än vad jag gjorde för 40-45 år sedan. Min tro kanske inte har ökat, men min förståelse och min tilltro till att Gud är närvarande och att Gud svarar på bön, den har ökat. Men det tillskriver jag ju, den äran tillskriver jag ju honom, inte mig själv. Jag är ganska övertygad om att det som Jesus säger här, ni ska kunna säga till detta berg, lyft dig och kasta dig i havet och det ska ske. Allt vad ni ber om er bön ska ni få när ni tror. Det vill säga när ni tror på Jesus, när ni tror på Gud. Det finns ju ingen mening förresten med att du och jag ska kasta berg i havet. Men däremot så finns det mening för oss att tro på en Gud som kan kasta berg i havet. När du kommer till berget, det här gigantiska problemet som ligger framför dig. Så som du känner att den här situationen kan inte lösa, det här är en omöjlig situation. Så då har du ju en Gud som kan lösa det. Så du behöver inte utöva din egen auktoritet över det här problemet. Utan du behöver förlösa Guds aktivitet i det här problemet. Ni förstår skillnaden. Det är skillnaden mellan det grekiska och det hebreiska, det judiska. Titta också i 17 kapitlet som jag sa först, alltså Matteus 17. Där har ju det hänt att lärjungarna är på väg ner från förklaringsberget och så kommer de ner och där så kommer en man fram i vers 14-15 och säger till lärjungarna i vers 16, jag förde honom, alltså den här sonen var ju då besatt va, och så vers 16, jag förde honom till dina lärjungar, men de kunde inte bota honom. Nej. Men Jesus svarade, du är fördärvade släkte som inte vill tro, hur länge ska jag vara hos er, hur länge ska jag stå ut med er, för honom till mig. Och Jesus talade strängt till den onda anden och den for ut ur honom. Från det ögonblicket var pojken botad. Då lärjungarna hade blivit ensamma med Jesus gick de fram och frågade, varför kunde inte vi driva ut honom? Han svarade, därför att ni har så lite tro. Och nu känner man här att nu börjar det bli lite jobbigt. Nämligen om man tänker på det grekiska sättet. Ni har så lite tro, ni borde tro mera. Då blir det lite jobbigt. Amen säger, om ni har tro bara som ett senapskorn ska ni kunna säga till detta berg, flytta dit bort och det kommer att flytta sig. Ingenting ska vara omöjligt för er, nämligen om ni tror på Gud. För Gud är ingenting omöjligt. Om ni har tro på Gud så ska ni veta att Gud, ni kan ha tro som ett senapskorn på Gud. Så ska ni veta, det ni vet om Gud är att Gud kan både driva ut onda andar och kasta berg i havet. Men ni har så lite tro, det vill säga, ni har så lite tro. Det kanske är så att de kanske hade jättemycket tro i grekisk mening. Men de hade ingen tro på Gud. De hade jättestor tro på sig själva. Och det räckte inte. Men hade de bara haft tro som ett senapskorn som var förankrad i Gud och i Guds vilja. Israels Gud och Israels Guds vilja. Det var en helt annan sak. Då hade Gud agerat igen på det sättet. Det är alltså kvaliteten snarare än kvantitet när det gäller tro. Och det är den här sortens tro som finns, som vi nu har tittat på, som jag tror att Paulus menar när han talar om nådegåvan att tro. Nådegåvan visdomens ord, nådegåvan kunskapens ord, nådegåvan tro. Det är alltså en speciell gåva för ett speciellt tillfälle. När Gud handlar på ett särskilt sätt. Ni ska få några exempel, för det här finns ju som jag har sagt tidigare både i gamla och nya testamentet. Titta hos profeten Daniel. som kommer efter Hesekiel. Där står det i Daniel kapitel 9. Nu ska vi se här. Ja, jag har skrivit fel kapitel här i anteckningen. Det är alltså, vi ska tala om Daniel i lejongropen. Är det, sitter ni där? 9.
Kapitel 6.
Där har vi det, ja. Jag har skrivit fel här. Så irriterande när man skriver fel. Man sitter och skriver man snabbt och så kan det bli fel på sådana här saker. Kapitel 6, där är Daniel i lejongropen. Och ni känner till berättelsen förmodligen, så det räcker med att vi läser ifrån vers 6. Då, 16 menar jag. Daniel 6, vers 16. Då lät kungen hämta Daniel och kasta honom i lejongropen. Och kungen sa till Daniel: din Gud, den som du så oavbrutet dyrkar, han må rädda dig. Lägg märke till orden. Det är Gud som ska rädda honom. Och man förde fram en sten och lade den över gropens öppning, och kungen förseglade med sitt eget och med sina stormäns sigill för att ingen förändring skulle kunna göras i det som nu hade skett med Daniel. Sedan gick kungen hem till sitt palats och fastade hela natten och lät inga kvinnor komma in till sig. Han kunde inte sova. På morgonen när det blev ljus steg kungen upp och skyndade till lejongropen. När han kom i närheten av gropen ropade han på Daniel med ängslig röst. Han sa: Daniel, du den levande Gudens tjänare, har din Gud som du så oavbrutet dyrkar kunnat rädda dig från lejonen? Då svarade Daniel kungen: må konungen leva för evigt. Min Gud har sänt sin ängel och stängt till lejonens skap så att det inte skadat mig. Och så vidare. Sen kan ni hoppa över en vers. Och så läser vi slutet på vers 23. När han hade tagits upp kunde man inte upptäcka någon skada på honom, ty han hade förtröstat på sin Gud. Trons nådegåva. Alltså Daniel hade i lejongropen förtröstat, trott, litat på att Gud skulle rädda honom. Det är en trons nådegåva. Alltså om du och jag skulle slängas i en lejongrop eller på något annat sätt frestas att bli martyrer, så skulle vi kanske bli det då, ja. Men Daniel ansåg inte att hans tid var kommen. Gud ansåg inte att hans tid var kommen. Gud räddade honom. Daniel hade en övertygelse om att Gud i den här speciella situationen skulle rädda honom. Hans tid var inte kommen. Det, alltså då, när man tänker på det, så jag vet inte hur ni reagerar, men det kanske är svårt att tänka sig det scenariot att man skulle bli kastad i en lejongrop så där, men att det skulle stängas för. Men om du ändå försöker göra det, du blir uppäten. Men i den situationen ha tro och förtröstan på Gud att det inte, att lejonen inte kommer att anfalla. Det är trons nådegåva. Daniel visste genom trons nådegåva att han inte skulle bli uppäten. Det är trons nådegåva. Ett bra exempel. Vi kan gå tillbaka till Matteus evangeliet så kan ni få se andra exempel. Som man kanske inte tänker på att det skulle kunna vara trons nådegåva. Men jag undrar om det inte är det. Matteus 8 till exempel. Vers 10. Här handlar om en hednisk officers tro. Och hans tjänare ligger svårt sjuk. Och officeren vill att Jesus ska bota honom. Och han ger exempel till Jesus. Han säger: jag är själv soldat, och säger jag gå så går han, och till en annan kom så kommer han, och till min tjänare gör det här så gör han. Alltså underförstått, om du Jesus gör på samma sätt, om du säger till min tjänare bli frisk så blir han frisk, Man lyder order för den som är överordnad. När Jesus hörde det blev han förvånad och sa till dem som följde honom: amen, säger jag er, i Israel har inte hos någon funnit en så stark tro. Återigen, det här är inte i den där grekiska meningen att han var upppumpad av tro på något sätt. Utan han hade i den här stunden när Jesus kommer gående plötsligt begåvats med den insikten att Jesus kommer att hela min tjänare. Och han säger till Jesus, om jag säger till någon av mina underordnare, gå så går han, kom så kommer han. Alltså han visste att det skulle ske. Det är trons nådegåva. Det finns ingenting som säger att den här officeren hade samma sorts tro, så att säga, latent, så att han kunde gå omkring och säga så om alla sjuka som han träffade. Utan det gällde för den här sonen, för den här tjänaren som låg hemma. Och för det här tillfället. När man läser den här texten, det finns ju andra sådana texter där Jesus säger till någon som blir botad, din tro har hjälpt dig. Så associerar vi gärna till att ja, men han trodde mycket och jag kan aldrig tro så mycket. Alltså våra tankar går åt helt fel håll, det går åt det grekiska hållet. När Jesus säger din tro har hjälpt dig, så säger han egentligen din tro på Israels Gud, din tro på mig så som Messias har hjälpt dig. Det är din Gud, det är din Messias som har hjälpt dig. Du har förstått något i den här stunden av vem jag är och vad jag vill. Och jag kan. Det är nådegåvan. Titta också i 9:e kapitlet. Där har du den här kvinnan med blödningar i vers 20. Hon hade ju lidit av blödningar i 12 år. Och hon närmar sig Jesus bakifrån. Och så står det i vers 21. Om jag bara får röra vid hans mantel så blir jag frisk. Det var hennes tanke. Eller det var hennes tro. Det var hennes tro i den här stunden. Om jag bara kan röra vid hörntofsen på hans mantel så kommer jag bli helbrägda gjord. Det är trons nådegåva. Ingenting säger att hon skulle ha haft den nådegåvan dagen innan eller dagen efter. Eller i något annat sammanhang. Men här, i den här stunden, så hade hon det. Och Jesus vänder sig om. Och så säger han, var vid gott mod min dotter, din tro har frälst dig. Det vill säga, din tro på mig. Den nådegåva av tro som du har fått för den här stunden. Den hjälper dig. Och gör att du blir frisk. Och från det ögonblicket var kvinnan botad. Eller hur Jesus själv kanske i det som följer här sedan. När Jesus kommer fram till synagogföreståndarens hus och såg flöjtblåsarna och folkskaran som höll dödsklagan, så sa han, gå härifrån, den lilla flickan är inte död, hon sover. Det är trons nådegåva. Han såg inte att hon var död. Han såg att hon sover. Inte så att Jesus var... att han inte såg att hon var död. Det är klart han såg att hon var död, men han hade gåvan, nådegåvan, öppningen i det här tillfället att förstå och vara viss om att Gud skulle uppväcka den lilla flickan från det döda. Det är trons nådegåva. Han visste att hon skulle bli uppväckt från de döda. Och eftersom han visste det så går han in och tar flickans hand i vers 25. Och hon stiger upp. Såna här berättelser kan man läsa faktiskt ganska frekvent i evangelierna och även i apostlagärningarna. Det är det här som jag tror är trons nådegåva. Det är alltså en exceptionell nådegåva given för en viss stund. Vers 29, 28, här kommer det slag efter slag. Exempel på nådegåvor i funktion. Där är det då två blinda i vers 27 som ropar förbarma dig över oss. Och de tar sig fram till Jesus och så frågar de i vers 28. När Jesus frågar dem, tror ni att jag kan göra detta? De svarade, ja herre. De kunde ju ha sagt, om man tänker lite som vi tänker ibland, nej, det tror vi inte. Nej, sker dig som du tror. Men de här trodde det. Och deras ögon öppnades. Jag har en liknande berättelse i 15 kapitlet också i mina anteckningar. Ja, just det är hon som, alltså en hednisk kvinna också det här. Och det är ju rätt provocerande med tanke på miljön. Att det är både officeren och den här kananeiska kvinnan. Att det är ju hedniska kvinnor. De är inte ens intagna i förbundet med Gud. Och ändå har de en sådan tro, en sån tillförsikt att Jesus kan göra det. Även om vi inte tillhör Guds förbund så kan Jesus göra det. Och Jesus vill ju inte göra det, för han är inte sänd till hedningarna i första läget. Men då säger hon så här i vers 27. Ja, herre, hundarna äter smulorna som faller från deras herrars bord. Alltså, vi hedningar, vi kanske kan få del av något lite från det här förbundet som Israel har ingått med det judiska folket. Då svarade Jesus henne, kvinna, din tro är stor. Det ska bli som du vill. Och från det ögonblicket var hennes dotter botad. Jag skulle önska att vi kunde få se sånt här lite oftare i våra sammanhang. Har jag berättat om när Victor blev helbrägd i år från eksem? Jag vet inte om jag har gjort det här. Jag vet inte var tjatig eller så. Men det var så här att våran Victor då, när han föddes så föddes han med extremt torr hud. Så att han hade ju våldsamma eksem eller torr hud. Och han har allergier och det syntes då i handleder och knäveck. Och det var liksom i alla knävecken och höfterna överallt. Va? Det var riktigt illa. Så vi var till läkare många gånger. Och till sist när vi var till en expert på just såna här saker. Så säger den här experten, en kvinnlig läkare, att det var inte så mycket att göra åt. Utan man får försöka hantera det här på bästa sätt. Och så, om man har tur, så växer det bort i tonåren. Det var beskedet vi fick. Och han var ju inte mer än, han var 3 år tror jag, någonting sånt vid det här tillfället. Sen så hände det, vi bodde på Folkungagatan då på Södermalm, så hände det att det kom en stor helbrägdagörare till Södermalmskyrkan. Jag tänkte jag ska gå och lyssna på honom. Jag hade inte några baktankar med det, utan jag var bara intresserad. Så jag tog mig dit. Och så i eftermötet där så säger den här helbrägdagören, jag kallar honom bara så, att ja, det finns någon här då med de och de symptomen. Han beskrev de här symptomen. Och om du nu reser på dig eller räcker upp handen eller vad för någonting, så ska du bli helbrägdagjord. Och det var ingen som ville ge sig till känna. Och sånt där hände ju ibland. Här var ingen som, det var inte fel på någon som satt där. Och då tänkte jag, då blev jag lite störd, va? För jag tyckte att jag har ju en son som ligger hemma med de här symptomen och som har det jättejobbigt. Och så sa jag till vår herre, herre, om det nu är så att ingen annan vill ta till sig det här ordet, så vill jag göra det. Då kan jag ta det här. Och när jag bad den bönen så fick jag den tron. Jag fick trons nådegåva. Och jag blev så fylld av det här att han, nu vet jag att han kommer bli helbrägdagjord. Och jag var så fylld av det så att jag lämnade mötet. Ut på Götgatan, hela Folkungagatan bort till Ersta. Skyndade mig. Och det började bli sent på kvällen. Och han hade väl lagt sig. Och jag kommer hem så säger jag till Kari, ta upp Viktor. Vi ska smörja med olja och så ska vi be att han blir helbrägdagjord. För nu vill Gud helbrägdagöra honom. Hon trodde inte jag var riktigt kul, lite riktigt som jag skulle vara. Va? Men då så gjorde vi det. Vi la honom på golvet, smorde honom med olja och vi bad i tronsbön som det står i Jakobsbrevet. Ingenting hände. Och han fick bäddas ner igen då. Och vi fick gå och lägga oss också. Men jag kunde inte känna mig dum, för jag vet att jag hade gjort det efter tron på Gud. Det var en ren lydnadshandling. På morgonen så var allt borta. Fast inte ett spår. Och aldrig kommit tillbaka sen. Då blir man så, det blir så stark överbevisning. Så det går liksom inte att tvivla på det. Jag vet inte om det går att förklara rent medicinskt eller vetenskapligt. Jag har ingen aning om. Men för mig är det ju ett tydligt mirakel. Men det händer inte så ofta. Det skulle kunna hända mycket oftare. Fast jag undrar ju om det kan vara som så också att vi tänker inte ens åt det hållet. Och det borde vi göra. Inte därför att vi ska utmana Gud eller fresta Gud eller tänka att nu ska det hända en massa saker här. Men vi skulle våga tro mera på Gud än vad vi gör. Det kan ju inte vår Herre ha någonting emot att vi förlitar oss på honom. Jag tänker det också på många gånger på förbönstunder och sånt som vi har. Då kan det ju ofta vara rätt så besvärliga saker, och det kan vara sjukdomar och det kan vara mycket, mycket jobbigt som ni förstår. Kanske som ni själva har varit med om också. Och så ska vi be då, vi försöker be lite tröstande och så. Men varför vågar vi inte be, vågar vi inte liksom tro mer att Gud faktiskt griper in? Jag vet, vid ett tillfälle, jag ska berätta det också, så var det någon som skulle ha förbön. Det här var i Hjälmsryd. Och vi var inte mer än 15 stycken tror jag samlade där i kapellet, och så var det någon som ville ha förbön. Jag minns inte, faktiskt inte för vad det var. Det enda jag minns det var att vi samlades runt den här personen och att ingen ville be för den personen. Därför att alla tyckte att man tyckte liksom att ja, men hon borde ju ändra livsstil eller borde göra si och så, eller hon gnäller alltid om det här. Och, ja, det fanns ingen som ville be, inte ens jag ville be. Så vi stod där med våra händer. Och jag kände att varför ska jag liksom hitta på en bön bara för att det ska se bra ut? Var är tron någonstans? Var är kärleken? Och det gick ganska lång tid i sammanhanget. Det är säkert någon minut eller flera. Det blir ju lite jobbigt när ingen ber. Och så när vi stod där så såg jag för mitt inre hur Herren Jesus själv kommer fram och lägger sina händer på henne och ber. Och jag reagerade och tänkte, ja, men om han kan be för henne, då måste jag ju kunna be för henne. Och då kan jag ju be i hans namn. Så bad jag så som jag tyckte att han bad. Nu minns jag inte vad det där tog vägen sen, men det blev en läxa för mig. Jag undrar om inte vi skulle göra så mycket oftare när vi ber för varandra. Med handpåläggning och sådär konkret. Att vi för vårt inre försöker tänka oss att Jesus är närvarande. Jag menar inte att det betyder att människor alltid blir helbrägda gjorda eller att det alltid blir bönesvar som man ser på en gång. Men det tillför ju en dimension som är helt nödvändig. Och det är möjligt att vi inte har den tron normalt, va? Utan att det som jag försöker beskriva, att det låter lite långt bort eller så. Men det borde det inte vara, för att det kunde ju vara en ren lydnadshandling att man tänker sig att Jesus är närvarande, för det tror vi ju. Men i den situationen, när vi gör så kan jag mycket väl tänka mig att trons nådegåva infinner sig plötsligt. Att man plötsligt ser och vågar tro och förstår att nu händer det någonting. För han är närvarande. Det gäller alltså att ha blicken inte på problemet eller sjukdomen utan på Herren Jesus i en sån situation. Jesus såg att de hade tro. Han sa, din tro har hjälpt dig. I Apostlagärningarna 14, där berättas om hur Paulus på sin första missionsresa botar en man i Lystra. Som var lam från födseln och som aldrig har kunnat gå. Då står det i Apostlagärningarna 14, vers 8. I Lystra fanns det en man som från födseln var lam i fötterna och aldrig hade kunnat gå. Han hörde Paulus predika. Och ni kan ju tänka själva hur det lät när Paulus predikade. Paulus predikade om en Jesus som har lyft av oss synda skulden, som har tagit av skammen, som har klätt av oss skammen, som har upprättat oss. Han predikade ju om en Jesus som har uppstått från de döda, försonat oss med Gud själv och som gick omkring och gjorde gott och botade alla som var under djävulens våld, som det står i några kapitel tidigare. Det var ju vad han predikade. Det var inte bara några fina utläggningar utan några versar, utan det var ju, predika betyder ju förkunna. Det är ju riktat till människor. Och så står det om den där mannen då i vers 9 att han hörde, lägg märke till ordet, hörde Paulus predika. Denne fäste ögonen på honom och när han såg att mannen hade fått trons nådegåva så att han kunde bli botad. Då säger Paulus med hög röst, res dig upp och stå på benen. Då hoppar han upp och började gå omkring. Det finns någonting där, om man läser det här noga och försöker se det. Någonting som säger att trons nådegåva plötsligt infann sig. Han såg att han hade tro för att bli botad. Det har man ju normalt sett inte. Men vid det här tillfället så fanns den. Och då hände det. Titta i tredje kapitlet också. Jag hade inte skrivit upp det, men jag kom att tänka på det, för det var ju ett liknande tillfälle. Apostlärningarna 3. Petrus och Johannes är på väg upp till templet för att be. Och där fanns en man som varit lam från födseln. Och så vers 3. När han nu såg att Petrus och Johannes skulle gå in i templet bad han om en gåva. Då står det att Petrus och Johannes fäste blicken på den lame mannen. Och sa, se på oss. Här var det ögonkontakt. Här slogs en brygga mellan den lame mannen och Petrus. De såg varandra i ögonen. Mannen såg uppmärksamt på dem. Han väntade sig att få något. Då säger Petrus till honom, silver och guld har jag inte. Men vad jag har, det ger jag dig. I Jesu Kristi Nazarens namn, stig upp och gå. Alltså det förstår jag också som att en trons nådgåva som infinner sig. Och det händer någonting extraordinärt. Jag tror jag ska berätta om en annan händelse också som jag också varit med om. Det var på ett nyårsläger. Jag var ju skolpräst i Stockholm under ett antal år. Och så var vi på läger vid nyår. Och nyårsdagen har ju temat i evangelieboken i Jesu namn. Året ska börja i Jesu namn. Och predikotexten då, det var det här den gamla evangelieboken, så att det är inte den texten kvar i den nya evangelieboken. Men predikotexten då var bara två versar, Johannes 14, vers 13 och 14. Jag läser dem. Det är Jesus som säger, vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra för att fadern ska bli förhärligad i sonen. Om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det. Och det här var en ganska märklig dag. Jag kan aldrig glömma den därför att det var sån här ymmigt snöfall. Och vi bodde i en länga och så skulle vi gå över till ett annat hus som var en gymnastikhall där vi skulle ha samlingarna. Och då gick man över en fotbollsplan och det snöade ymmigt. Det snöade så mycket så jag tänkte på när vi gick över dit att de som gick före, man gick och såg deras fotspår i snön. Men innan man hade kommit över på andra sidan så var det översnöat så man såg inte ens fotspåren. Så det var riktigt så här ymmigt. Och så var vi samlade, var kanske ett hundratal ungdomar. Och så predikades det om de här versarna, att Jesus svarar på bön. Och sen i slutet på predikan så kommer en av ungdomarna in väldigt ledsen, gråtande. Då var det två eller tre av ungdomarna som skulle åka in till Stockholm och då skulle de ha med sig pengarna, alltså avgifterna som hade betalats på läget. Och det handlar väl om en 15 000 kronor man hade fått in. Under, som hade, ja, men, och vi frågade, men hur gjorde ni då? Liksom? Ja, vi hade pengarna i kuvertet och så hade jag väl lagt det på biltaket. Och så stod vi där och pratade, så när vi åkte så hade vi glömt bort att de låg på biltaket. Då infann sig, och det här berättas då inför alla 100 som var närvarande. Och då hade det predikats om att Gud hör bön. Plötsligt så infinner sig trons nådegåva. Och predikanten säger så här: tror ni att Gud svarar på bön? Att allt vad vi ber om, det ska han ge oss? Och alla 100 ropar ja! Och så bad vi då om detta. Sen hände det då att, ja, vad ska vi göra nu då? Ja, ni får ge er iväg då med bilen, så får ni köra sakta sakta och titta om ni kan hitta det där någonstans. Och det var ett vitt kuvert, det var inget skrivet på. Nästan omöjligt att se i snön om det hade legat precis framför dig. Ja, de satte sig i bilen och så åkte de iväg. Och de åkte 1 kilometer, åkte 2 kilometer. För vi såg ju ingenting. Så kommer de fram, då är det en bil som har stannat, som står still där. Som hade något fel på, eller vad det nu var för något, om det skulle putsa rutan eller om det var hämta något, jag vet inte vad det var för någonting. I alla fall så stannar de bakom, så går de ur bilen, går och pratar med den här bilen som står still. Och pratar så här en liten stund, så här i all vänlighet. Och sen så åker den bilen. Och när den bilen åker så ligger kuvertet under vänster bakhjul. Och inte blivit översnöat. De bara står där och tittar på det. Gissa om de var glada när de kom tillbaka. Det var ingen svårighet att få ordning på lovsången den kvällen, kan jag tala om. Ett mirakel. Men redan när trons nådegåva förlöstes i samlingen, så visste man att pengarna skulle komma tillbaka. Men mänskligt sett så var det omöjligt. Helt omöjligt. Några av er här har hört talas om en man som jag träffade för många år sedan som heter Philip Moabir. Känner ni honom, Lars? Ja. Philip Moabir kom ifrån Sydamerika. Vilket land var det nu igen? Nya Guyana, ja. Guyana. Han är hemma hos Herren nu, men han föddes och växte upp i en hinduisk familj. Jag tror pappan eller farbror eller någon var hinduisk präst. Hela släkten var ju hinduer, hela byn. När Philip Moabir kommer till skolan och får börja skolan som 6- eller 7-åring, hur gammal han var, så fick de i ämnet religion, så skulle de läsa från Markus evangeliet. Och så läste de Markus evangeliet, det var väl högläsning. Och så berättar Philip att när han satt där och läste, så läste de Markus evangeliet i första kapitlet där väl. Så Jesus sa: följ mig. Och när de orden lästes så märkte jag hur Jesus stod vid skolbänken och sa de orden till mig. Så han tog emot Jesus, han kände ju inte denne Jesus, men knöt an till den Jesus man hade läst om och hört talas om. Och blev en kristen. Och han kunde berätta det här så småningom i sin hinduiska familj. Och de ville ju inte veta av det här förstås. Sedan så, hur gammal han nu var när han fick kallelsen, han skulle åka till England som missionär. Och jag vet inte om han var, jag tror att han var ganska ung, 16-17 år någonting sånt. Jag ska låta det vara osagt, men det är mitt intryck. Och så, när det blir bestämt i alla fall, och han får då, man har ju inte några pengar. Så får han pengar på ett konstigt sätt genom någon av sina släktingar till den här biljetten till England med båt. Och han köper biljetten och ger sig iväg, och familjen försonas med honom så att det ordnade upp sig på det sättet. Och här är nu när de ska ge sig iväg. med båten, och det är ett 25-tal släktingar där som vinkar av honom och så. Jag kan inte läsa allt, men jag ska läsa en bit. När vi gick ombord började jag känna en blandning av spänning och förvirring. Det fanns spansktalande, fransk och tysktalande människor samt en blandning av västindiska dialekter. Jag visades ner i båtens inre av en tjänsteman. Hela utrymmet var fyllt av kojer. Många hundra av oss främlingar måste packas in i detta mörka hål. Jag kunde inte hjälpa att tanken gick till det överfulla fårhuset där hemma. Jag tänkte resignerat att eftersom detta skulle vara mitt hem i 14 dagar var det lika bra att träffa folk och bli vän med dem. De första timmarna var resan behaglig. Långa timmar på däck, gott om tid för meditation och bön. Den tredje dagen började jag lägga märke till att folk var druckna. Män och kvinnor drog sig tillsammans. Vad som förvånade mig var med den lätthet med vilket vuxna, intelligenta och tydligen inflytelserika män i samhället på väg till semester i Europa kastade bort all försiktighet och involverade sig i ett mycket dåligt uppförande tillsammans med unga kvinnor ombord. Dessa unga kvinnor, förvirrade på sin första resa liksom jag, var oskyldiga och ovetande om världens sätt. De skulle resa till England och studera sjukvård eller få undervisning för att bli lärare eller advokater. De kunde ha varit döttrar eller till och med barnbarn till en del män som försökte förleda dem till fall, tvinga dem att dricka och sen lura in dem i sina kabiner. Det var avskyvärt. Det var livlig sång och dans, men tempot blev ofta överdrivet, särskilt med latinamerikaner med häftigt humör. Allt eftersom dagarna gick började skämten bli en smula nötta. Skämten blev tråkiga. Den karibiska solen och de blåa vattnen försvann. Vinden blev kyligare och vågorna större. Den sjunde dagen vaknade vi av skramlandet av tallrikar och knivar som flög omkring överallt. I två dagar var matsalen i total oordning och tom på folk. Den stora båten verkade som en tändsticka på den mäktiga oceanen. Från horisont till horisont, så långt som ögat kunde nå, rullade vågorna medan de hotande grå molnen vilade som ett ändlöst lakan över oss. Kvinnor fruktade att deras sista timme närmade sig. Männen vrålade av fruktan, nu inte längre druckna eller fula i munnen, utan nyktra och helt plötsligt religiösa. En del fann sina radband, de gick igenom dem fortare än jag kunde be Fader vår. Vädret blev värre. Och hela båten förvandlades till ett flytande sjukhus. Folk kräktes överallt. Män och kvinnor kämpade för att hålla sig stående eller också förblev de i sin bädd. Båten rullade på ena sidan, sen vändes den på andra sidan. Upp, ner och på sidan. Jag kände mig som Jona där nere i båtens djup. Jag stannade oftast i min bädd och bad. En grupp kom till mig på tredje dagen och ville att jag skulle be för dem och för båtens säkerhet. Jag blev häpen. Jag blev häpen därför att det var samma människor som hånat och obarmhärtigt förföljt mig förut när de hörde att jag var en kristen på väg till England som missionär. De hade också försökt med en av de yngre kvinnorna att få mig i säng och det var allvarligt. Men så tänkte jag, Herre, det här är ett tillfälle att lära dem känna din kärlek. Jag tänkte på det under Jesus gjorde på Galileiska sjön. När hans lärjungar fick panik och fruktade att stormen skulle svälja dem. Nå Jesus, du kan göra det en gång till. Jag samlade ihop mitt mod och sa till folket. Samla så många som möjligt på däck. Jag gick upp till dem efter en stund och tänkte för mig själv på varje trappsteg. Du är en dåre. Men på samma gång visste jag att tron höll på att byggas upp inom mig. Min Jesus lever. Han är densamme. Han är inte bara historia. Han gjorde det en gång, så kan han göra det igen. När jag kom upp på däck hade ett stort antal trotsat stormen och vågat sig ut. Och jag sa helt enkelt, Gud är barmhärtig och han vill inte att vi ska förgås. Låt oss bekänna våra synder och be. Sedan räckte jag ut min hand mot de vreda vågorna och ropade så högt som mitt mod tillät. Tyst! Var stilla! Jag öppnade ögonen och väntade att man skulle skratta åt mig. Men ingen var mer förvånad än jag när plötsligt vågorna la sig till ro. Och inom vad som verkade vara några få minuter blev havet lugnt och stilla som en glasskiva. Vi fortsatte resan mot Genua utan vidare problem. Det märktes en tydlig förändring hos somliga av passagerarna. Och livsstilen ombord var dramatiskt förändrad under resten av resan. Jag var förlägen inför all den respekt man visade mig efter den här händelsen. En del kallade mig fader eller padre. Mycket av min tid tillbringade jag med att tänka, bedja och undra vad som låg framför mig. Det är trons nådegåva. Det är ganska härligt att läsa den här boken. Jag tror inte det går att få tag på den nu kanske längre. Men en underbar bok. Han kommer till England och han har en ganska naiv tro. Och när han stiger av båten i England så har han ingen kontakt i England. Han har 10 pund. När han kliver av båten och går ut på kajen där vet han inte var han ska ta vägen. Så kommer en man gående förbi och ger honom ett kuvert. Ta det här och sedan så försvinner han. Han har ingen aning om vad det är för han tittar på kuvertet och står det. Ta en taxi till den här adressen och så var det 50 pund. Och så kommer han då ta en taxi till den adressen. Och där är någon kristen broder som tar hand om honom då. Så här är gång efter gång. Han kom sedan att åka tillbaka till Guinea och startade över 100 församlingar där. Han var i Hjälmsyn några gånger. En underbar broder med trons nådegåva i funktion vid olika tillfällen. Ja, vi behöver våga tro Gud om större ting. Och Gud ska svara på bön. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för den här stunden och vi tackar dig för att det finns någonting som heter trons nådegåva. Som vi har så liten erfarenhet utav. Men som vi längtar efter. Ja, Herre, vi längtar efter att få se dig verka ibland oss. Herre, jag kommer osökt att tänka på de där verserna där det står att du var hemma. Men att du inte kunde göra några under för det fanns ingen tro. Herre, skapa den tron ibland oss så att du kan göra under. Så att ditt namn kan bli känt. Så att ditt namn kan bli ärat. Herre, tack för att bekymret sitter inte hos dig så att säga. Du vill inte hålla tillbaka dina välsignelser. Men vi förstår att vi behöver få se din kropp. Vi behöver få se den miljö som du har tänkt för oss upprättas. Vi behöver få vara i gemenskap, en kärleksfull gemenskap, en gemenskap där uppbyggelsen och tilliten växer sig starkare. Och där kärleken till de som ännu inte har kommit till tro blir brinnande. Herre, vi har så ofta bett om väckelse. Men vi ber om mer än väckelse. Vi ber om ett uppvaknande, men vi ber ännu mer om att din församling ska resas upp. Att din församling ska få vara din kropp här i Värnamo. Tack Herre för att vi kan veta att det är en bön efter din vilja. Herre, låt oss också få se att de här gåvorna är delar i det som du vill göra ibland oss. Så att vi ger dem den rätta platsen. Herre, tack för den här stunden och nu överlåter vi oss i dina händer. Amen.
Du har lyssnat till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden över första Korintherbrevet och det här var del 45. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det då på tisdagar klockan 18.30 och sen då här i närradion på måndagar klockan 19. Det här var då en sändning från Värnamo församlings närradio. Programmet heter Bibeltimman. Jag som varit producent och tekniker heter Ulf Gustafsson och jag tackar för att du har lyssnat. Härefter så kommer det sändning från Radio MF. Du får lyssna till söndagsgudstjänsten ifrån Missionskyrkan.